Hej, då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Split Vision. Jag heter Karin Löving och med i studion är vår expert Stina Segerström. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi vet ju ännu inte i detalj hur truppen kommer se ut i Kanada i sommar. Men om vi tittar på de som var med på den senaste samlingen i Eskilstuna och Stockholm runt påsk så var det ungefär en tredjedel av dem som är utlandsproffs och resten spelar i damallsvenskan. Vad säger du om den mixen, Stina?
Ja, den är ju lite fler, alltså det är lite högre andel utlandsproffs än vad det var i tidigare. Det är ju nu senaste åren som det har blivit vanligare. Vi har ju varit vana vid att ha alla spelare i allsvenskan.
Vad är det du som spelare kan få ut av att ge dig av utomlands som du inte kan få hemma i Sverige?
Det är ju en annan typ av fotboll. Om man tittar på fotbollsbiten så skiljer sig det åt. I alla fall om du tar det lite längre bort. Kanske inte Norge och Danmark är väl superstora skillnader. Men det är klart att det blir en annan fotboll. Sen tror jag att det egentligen är mest på det personliga planet som du får en utveckling. Sett som det ser ut idag, eftersom damasvenskan ändå är så pass bra. Så det är klart att du utvecklas som person. Om du byter land och byter miljö, du lämnar allt tryggt bakom dig. Och det kan ju alltså visa sig på plan också, i ett bättre självförtroende och alltså lite större variation i sitt spel och sådär. Jag tror att det är väldigt individuellt och det kan ju verkligen gå åt båda hållen.
Mm. Du var inne på det, allsvenskan är ju stark, men vilka serier tycker du förutom allsvenskan är de starkaste i Europa?
Tyskland är ju fantastiskt bra. Jag har inte tittat, jag är inte stenkoll ska jag säga, men Tyskland vet man ju och det kan man ju se på Champions League framgångar. Och den är väl också lite jämnare. Sen finns det ju Frankrike då som alla vet, med Lyon och PSG som är två bra lag och som tar sig långt i Champions League. Men där ligan kanske är lite mer ojämn. Det är väl de två ligorna som vi har en del spelare i från damasvenskan framförallt.
Ja, du var lite inne på det att till exempel den franska ligan är ojämn. Vad gör det för den egna utvecklingen? Du vet att det är ett eller två lag där vi möter hyfsat jämnt motstånd, men sen är det kör vi över de andra.
Ja, precis. Det var ju som det var i damasvenskan för ett antal år sedan. När det fanns några lag som dominerade och som hade ekonomin för. Det är klart att du vill ha så mycket jämna matcher som möjligt. Sen är det klart att du måste kunna hantera och vinna de här måste-matcherna också. Du får chans att lyfta fler spelare och du kanske kan få vila om du är lite sliten. Alltså, du kan hitta små fördelar med det, men i grund och botten så vill man ju ha en jämn liga med tuffa, tajta matcher. För det är det som är som mest utvecklande och dessutom roligast att spela också.
Mm. Hur proffsiga skulle du säga, vad du vet, är de andra ligorna jämfört med damallsvenskan?
Ja, alltså det är svårt att säga. Jag tror ju som sagt att det finns, ja, men som till exempel i Frankrike så har de ju några lag, alltså som ja, men Lyon till exempel, är ju jätteproffsigt. Det är ju alltså en jätteapparat runt den klubben och de har ju satsat stenhårt. Så det finns ju andra lag skulle jag säga, men jag tror att damallsvenskan sett som helhet är nog liksom, vad ska man säga, jämnproffsigare. Att även de klubbarna som alltså, ligger i botten är nog jämnare eller mer lika toppen än vad det är i flera andra. Sen, alltså, vi har ju ändå som svenskar har vi som rykte att vara väldigt proffsiga och så här strikta och vi är noga med allting som spelare också med, alltså, med mat och sömn och vi är så här rediga. Har ju tyskarna alltid skrattat lite åt oss att vi är så himla ordentliga. Men det beror på vad man menar med proffsighet. Det ska ju ge sig uttryck på plan också. Och som till exempel Tyskland. De levererar ju resultat oavsett. Så att, ja, det är ju en proffsighet där också.
Mm. Hur tror du att det kommer se ut om några år? Kommer de andra ligorna att växa sig starkare så att damallsvenskan får mer konkurrens om de svenska spelarna? Att det blir fler kanske än en tredjedel som är utlandsproffs i landslaget?
Ja, alltså jag har verkligen ingen aning. Jag hoppas ju att damallsvenskan fortsätter att växa och att vi får behålla så många spelare som möjligt och att det kommer vara den den bästa ligan och att vi även får hit de bästa spelarna. Sen är det ju kul att damfotbollen utvecklas internationellt, alltså för damfotbollens skull. Naturligtvis, det är ju fantastiskt kul att se mindre nationer, att de får igång sina ligor och börjar spela bättre fotboll. Men så vill man ju såklart att Sverige fortsätter den utvecklingen. Så jag tror nog på det, att ja, det kommer fortfarande vara som mest attraktivt att spela i Sverige. Och sen om några spelare vill åka ut på något äventyr så kommer det också funka i framtiden.
Hur ser du på frågan om man ska gå utomlands tidigt eller om man ska stanna kvar hemma i Sverige? Den frågan kanske inte är lika stor nu bland kvinnor som bland män, men frågan finns där.
Det är ju alltid svårt såklart. Men har man, ja, där kan man ju titta på här sidan också, att det är ju lite riskabelt att dra tidigt. Det beror ju på vad du är ute efter. Om du är ute efter att bli en så bra fotbollsspelare som möjligt och komma till landslaget som tjej och är ung, så är det ju, har du ju störst chans om du stannar hemma i Sverige där de kan se dig. För alltså de andra ligorna, de sänds inte på tv. Vill du visa upp dig så måste du vara stor stjärna för att det ska nå ända hit ändå. Så att jag kan väl tycka att det är bäst att slå igenom. Sen gäller det ju att du hamnar i en klubb här i Sverige och där du får speltid och så. Känner du att du inte har förtroende och inte får spela, så är det klart att du inte ska sitta och ruttna på bänken. Då är det ju bättre att hitta på någonting. Så att det finns ju båda sidor av det. Men jag tror ju att när man är äldre och kanske har på något sätt etablerat sig i damallsvenskan och behöver en nytändning, och redan, alltså att du värvas som en nyckelspelare till en annan klubb, då är det en annan sak, som till exempel med Nilla.
Ja, just det, ja. Precis, för det är henne vi ska ta och lyssna lite närmare på nu, Nilla Fischer, för hon gick till Wolfsburg när hon var 29 år, så det var precis det som du,
ja.
Hon är etablerad, de plockade henne för att det är just henne de ville ha.
Precis.
Så att det fanns ingen risk för någon bänksittande.
Nej, men precis, hon har ju redan en plats i landslaget och hon behöver inte bevisa någonting, utan för henne är det bara utvecklande och byta miljö efter att ha spelat i damallsvenskan i, jag vet inte hur många år. Jag vågar inte säga.
Många år.
Många ja. År. Ja.
Men då lyssnar vi på Nilla. Hej och välkommen, Nilla Fischer.
Tackar.
VM i Kanada blir ditt tredje VM. Vilka erfarenheter från tidigare kan du ta med dig och ha nytta av till detta VM?
Det är väl alltid för varje mästerskap som jag gör så blir rutinerad i själva situationen, att spela inför mycket publik, ha press på sig och just de här vinna eller försvinna matcherna. Det är skönt att vara van vid den situationen.
Vilka är dina styrkor på planen, tycker du själv?
Min fysiska styrka tycker jag, mitt närkampsspel, huvudspel och passningsspel tycker jag är mina främsta styrkor.
Mm. Hur olika är det att spela beroende på vem du har bredvid dig som mittback?
Det är inte så olika med de mittbackar som är här i alla fall, utan det är spelare som är rutinerade allihopa och som pratar väldigt mycket. Så att just i dagsläget så är det ganska likt oavsett vem som spelar, och jag ska ändå göra i princip samma sak.
Mm. Så kommunikationen är emellan olika ut beroende på vem det är?
Inte mycket, utan det är fortfarande väldigt bra kommunikation oavsett, och vi diskuterar mycket i backlinjen, så att jag tycker inte där heller att det skiljer sig särskilt mycket.
Ja, det är ju jätteskönt att det finns en sån trygghet.
Ja, absolut. Det är positivt och att vi alla känner varandra väl.
Mm. Hur skiljer sig ditt jobb på planen i Wolfsburg med det som du gör i landslaget?
Ja, det är lite samma sak där också, att jag ska ha mycket boll och försöka styra tempot både i klubblag och landslag. Spelar väl kanske lite mer med överflyttning och trycka upp mittbacken lite mer i det offensiva spelet i Wolfsburg. Om det är defi off det kallas, än här kanske. Men ja, det är fyrbackslinjen båda, och så det blir ganska likt.
Mm. Vad tycker du annars är den största skillnaden mellan det tyska spelet och det i damallsvenskan?
Jag tycker att Bundesligan har lite högre tempo. Att det smäller lite mer och fler matcher som är i ett högre tempo än i allsvenskan.
Mm. Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha för att riktigt lyckas som mittback?
en spelförståelse är bra. Ett lugn med boll, fast samtidigt då kunna vara väldigt aggressiv i det defensiva spelet, i försvarsspel. Och ett bra huvudspel tycker jag också är viktigt.
Mm. Hur kändes det att ta klivet ner på backen?
Ja, det var en utmaning, absolut. Och i början var det lite oro och stress. Det var inte så långt till EM där. Och lite tankar snurrade i huvudet att ska jag klara av detta eller inte? Men jag fick en väldigt bra start i Algarve det året. Och då kände jag väl att det kan ju funka detta.
Mm. Vilka delar av jobbet var det du kände dig mest osäker på?
Det defensiva, absolut. Alltså när man spelar mittfält så kan du göra ett misstag där, ändå oftast 3 eller 4 bakom dig. Och här är det ibland ingen spelare då, alltid målvakten såklart. Men det var väl det som var min oro, hur jag ska hitta rätt i den positionen.
Men du, ja, det var Algarve som gjorde att du kände att du kom in i det, eller?
Ja, jag tyckte det gick så, det var väl det första större testet eller mot riktigt bra motstånd. Och det funkade bra med hela laget, tyckte jag. Jag har fått väldigt mycket stöttning och bra hjälp av mina kollegor eller medspelare. Mm. Så att då kände jag att jag fick en så bra start, så då växte självförtroendet ganska snabbt.
Mm. Ja, det är skönt. Kan du berätta vad som händer i kroppen när du går in på planen för en landskamp? Alltså när ni går in, ställer upp er, de spelar nationalsången. Vad händer?
Nej, men allting slås väl på, eller är redan på, att jag är i alla fall spänd och förväntansfull och jäkligt sugen på att spela bara. Vill in i närkamper och bara att man ska blåsa igång matchen, och också blandat med en stolthet att representera Sverige.
Vilka situationer gillar du bäst på planen?
Jag gillar nog bäst när jag får glidtackla. En riktigt bra, jaga ifatt en spelare och sen glidtackla så att hon trillar och jag har bollen.
Mm. Ja, det låter ju gött. Hör du publiken när du är inne på planen? Eller är du i din bubbla, eller kan man liksom ändå ta in?
Både och, tänkte jag säga. Jag hör ändå publiken ganska, alltså jag hör dem fast jag märker inte det, tänkte jag. Men det är inte så att det påverkar mig på varken, alltså på ett dåligt sätt. Jag är medveten om det, men det är inte att jag tar in det så mycket, för det, man är så inne i spelet, och jag har ofta väldigt svårt att höra om tränaren skriker och liknande också, så att men man känner av stämningen lite.
Mm. Finns det någon gång, någon match eller något där du känner att publiken verkligen har hjälpt till när det har varit lite motigt, liksom att man ändå har fått med sig den extra energin, eller?
Ja, hela EM på hemmaplan var helt fantastiskt. Jag tror det är bland det bästa som jag kommer ha upplevt i min karriär. Att, nu gick det ju väldigt bra ända fram till semifinalen när vi åkte ut. Men från första sekund varje match så var publiken ett oerhört stöd, och det hjälpte oss till att prestera bra fotboll.
Ja, det var ju helt magiskt. Jag var på matcherna på Ullevi och det var ju helt sjukt.
Ja.
På ett bra sätt.
Ja, verkligen.
Det var fantastiskt. Hur gammal var du när du började spela fotboll?
5. 5 år var jag.
Höll du på med andra sporter också när du var liten?
Ja, bordtennis. Det fanns, när jag växte upp så fanns det fotboll och bordtennis. Så jag spelade till jag var 15, tror jag det var också, från 5 års ålder.
Ja, just det. Och sen blev det fokus på fotbollen?
Ja.
När kände du att det var så att du kände att fotboll, det kan bli mitt jobb?
Ja. Första gången jag tänkte att det liksom kunde, eller att jag kunde bli riktigt bra, var nog när jag gick till min första allsvenska klubb, Kristianstad Vä hette vi då, och sedan blev uttagen till landslaget. Det var nog den första så här riktiga insikten om att det här kan ju bli riktigt bra. Men sen att tänka på att det kan bli mitt jobb, kändes ändå långt fram. Men bara att det här kan ju går bra och det finns stor möjlighet att komma med i landslaget och liknande. Men jag har aldrig tänkt på att ha det som ett jobb.
Nej. Hur har du liksom drömt om landslaget sedan du var liten?
Det har alltid varit ett mål. Inte såklart från när jag var 5 års ålder, men kanske från 10-12 års ålder. Och när man såg de andra landslagsspelarna spela och liknande, så att... kanske en dröm också, men det har alltid varit ett mål i alla fall.
Hur var det första gången? Var det någon som ringde eller var hur?
Ja, Marika ringde. Marika de man skulle ju fås ringde hem till mina föräldrar. Jag bodde hemma och sa att ja, Nilla, du ska med till landslaget. Och det var det var en helt sjuk känsla. Jag hade absolut ingenting jag hade förväntat mig och visste inte riktigt var jag skulle ta vägen där hemma i Verum.
Hur gammal var du då?
15 tror jag skulle fylla 16.
Ja, då är man ju inte jättegammal.
Nej. Så att det var att få åka på läger med mina idoler och spela med de bästa i Sverige. Det är någonting jag kommer minnas för alltid, den första landskampen.
Var det några som var med där som du hade liksom haft verkligen som idol när du växte upp?
Ja, jag har alltid sett upp väldigt mycket till Therese Sjögran. Och sen är det ju Victoria Svensson och Hanna Ljungberg egentligen alla. Eller som många har haft som idoler. Så absolut att det var något jag ser fram emot. Det var mina idoler när jag var yngre.
Kan du liksom minnas den känslan och tänka dig att så kan det vara för dem som kommer in nu? Att de har dig som idol och haft?
Ja, det känns overkligt att tänka så. Jag tänker att de är ju fotbollsspelare precis som jag är och är med i landslaget. Så det känns konstigt. Tänk så, men jag har förstått att det, alltså, inte på landslagsnivå, men i klubblaget i Wolfsburg så är det spelare som har sagt att de tyckte att det var skithäftigt att jag skulle komma dit. Och trodde att jag var det är så roligt, för de trodde att jag var jätteotrevlig och så här, för jag såg inte så trevlig ut när jag spelade. Så de förväntade sig att jag skulle vara likadan som person. Men som tur var så sa de att det stämde inte.
Ja, det var ju skönt.
Ja.
Känner du det själv att du är lite olika personer på avplanen?
Ja, det är jag. Absolut. Utanför planen är jag väldigt disträ och det går långsamt. Jag är lat och lite sådär. På plan så är det ju 100% på och det smäller. Och jag är aggressiv och pratar och ryter. Och det hör väl inte till vanligheterna kanske att jag står och skriker i mitt privatliv.
Nej, men det är bra om man väljer var man ska lägga sitt krut.
Ja, absolut. Det kan vara det som krävs. Att jag måste få slöa lite vid sidan om.
Det kan vara så. Hur vill du få feedback och support från en tränare och spelarkollegor?
Om det är under match så bara rakt och konkret. Ett exempel, bara säga att jag Fischer spelar inte, han spelar där istället. Eller liknande. Jag tycker inte det behövs absolut inte lindas in eller så på plan. Och lite liknande vid sidan om. Att, alltså rak kommunikation utan att vara elak eller på det sättet. Men också bra att visa bilder eller rita på papper och liknande. Från tränarna då.
Mm. Mm. Vad behöver du för spel runt omkring dig för att du ska känna att du kommer till din rätt på bästa sätt?
Ja. Jag vill först och främst så känner jag väl kanske att jag behöver ett lag som, eller spelare och lag som litar på mig som spelare. Och jag trivs väldigt bra med att ha höga krav och mycket ansvar i ett lag. Men annars så spelare som kommunicerar mycket och jag trivs också bra med ett kortpassningsspel eller ett passningsspel genom hela laget.
Vad skulle du säga är det svenska lagets styrkor?
Ja, vår styrka är absolut vårt omställningsspel. Har väl varit det i väldigt, väldigt många år. Vi har oerhört snabba spelare offensivt och som är farliga framför mål. Och sedan tycker jag att vi har utvecklat nu att även en av våra styrkor är att vi är bra på att hålla i bollen lite mer. Alltså spela bollen inom laget och ta oss framåt i plan med många passningar istället för en direkt rak passning. Så att vi kan variera vårt spel lite.
Mm. Är det något särskilt du önskar att ni vässar inför VM? Liksom finns det någon finslipning som ni...
Nej, det är väl egentligen det som krävs för att vinna matcher. Det är att vi är väldigt bra i vårt försvar. Att vi är defensivt starka och sen att vi är väldigt effektiva framför mål. Så att det är väl två väldigt grundläggande saker egentligen. Mm.
Vad känner du när du tänker på premiärmatchen mot Nigeria?
Och det känns så långt fram, fast det börjar närma sig. Men förväntansfull och att det ska bli jäkligt kul att komma dit och sätta igång. Och det känns som att vi kommer att vara väldigt bra förberedda i VM. Mm.
Hur mycket press och förväntningar upplever du att det ligger på er som lag nu inför VM?
Jag tror att det kommer komma mer och mer och med all rätt tycker jag att vi ska ha press på oss att vi är ett lag som ska kunna slåss om medaljerna. Och sen är det samtidigt, det är ju så att när det kommer till de bästa lagen så måste det klaffa 100% för oss för att vi ska vinna. Men jag känner inte av det så mycket nu. För vi har så mycket, eller jag har så mycket annat med Champions League och Bundesliga och kuppen. Men när väl VM startar så tror jag att det kommer att finnas en press från media, oss själva och svenska folket.
Ja, vilken är den största pressen? Är det den du sätter på dig själv eller är det den du känner utifrån?
Nej, det är absolut den jag sätter på mig själv. Och vi också som lag tror jag sätter på oss själva. Jag och de andra vet vår kapacitet och vet att vi kan vara bland de bästa i världen.
Vilka av dina egenskaper tycker du är den största tillgången för landslaget?
Mitt passningsspel tycker jag och mitt huvudspel.
Vad vill Pia se från dig på planen?
Hon vill se ett aggressivt försvarsspel. Att jag går in hårt i duellerna och vinner alla nickdueller. Och sen styr backlinjerna bak med mitt passningsspel.
Mm. Vad kan du göra för att göra dina medspelare bra på planen?
Vara väldigt tydlig i min kommunikation. Ja, alltså att om jag spelar bra så hjälper det mina lagkamrater. Och det är väl lite samma sak där med passningsspelet, att spela på rätt spelare. Alltså nyttja deras styrkor och spela där de är bra, hur de vill ha bollen. Mm.
Hur är du på planen? Kan du lätt bli provocerad av motspelare?
Nej, inte särskilt lätt. Nej. Jag brukar blir mer provocerad av domaren.
Ja, är det lätt att bli irriterad om man tycker att domaren gör något som man inte håller med om?
Ja, eller det beror på, om domaren är bra på att kommunicera så tycker jag det funkar bra. Mm. Det som jag blir mest provocerad är av domare som inte klarar av att kommunicera med spelarna. Som inte kan svara på frågor.
Nej, just det. Men hur gör du för att liksom inte låta det påverka det negativt?
Det blir oftast, det är en situation och sen kommer en ny situation, så att det försvinner med, eller försvinner, men det funkar bra för det blir en trigger också. Men det är ju mycket så att det blir situation efter situation hela tiden. Mm. Så finns inte.
Det är inget som ligger kvar och skvalpar.
Nej. Utan det är bara kör på, så får man skälla nästa gång igen. Ja.
Hur ser det ut utanför planen? Vilken roll tar du i gruppen på samlingar och mästerskap?
Ja, jag är väl en av de som pratar en del på mötena, på samlingarna vi har. Och annars så lufsar jag mest runt, tänkte jag säga. Men ta det lugnt, gå och ta en kaffe med några av tjejerna och ja, hjälper till att sprida en bra stämning, tror jag. Mm.
Hur gör du för att peppa på matchdagen?
Vila mycket, eller lyssna på mycket musik. Jag får peppa upp och fast jag är väldigt nervös av mig på matchdagen tills vi kommer till planen, jag får börja värma upp, så jag försöker mest att inte slösa för mycket energi på det. Mm. Utan försöker vara väldigt lugn, och när vi hemma så går jag gärna runt och städar eller något annat för att hålla mig lite sysselsatt, men det går inte jag här städar på hotellrummet. Så att det är mycket bara ligga och kolla tv, packa väskan och lyssna på musik.
Har du några särskilda grejer för dig som du bara måste göra?
Nej, jag har inte det. Jag hade det i mina yngre år, men det blir för mycket. Till slut så vet jag inte vilket benskydd jag ska sätta på mig först, eller när jag är på rummet att jag ska göra sig eller så. Så då blev det mer stress än någonting som lugnade. Så att, inga sådana rutiner längre.
Nej, det kanske är skönt ändå.
Ja, och bara för blir det då fel någon gång spelar det ingen roll. Nej. Eller fel. Men
nej, men jag kan tänka mig det. Mm. Men det måste varit lite svårt ändå om man bestämde sig för att nej, nu sket jag i det här.
Ja, det blir ju lite att det blir lite, eller den, för det har ändå varit en trygghet att ha sina rutiner. Så i början var det lite att shit, nu kommer det gå skitdåligt. Men det löste sig.
Det löste sig, ja, det är bra. Om du skulle ge ett råd till en ung tjej som älskar fotboll och har stora drömmar, vad skulle det vara?
Att njuta. Alltså bara träna för kul, och sen om man verkligen vill komma långt så är det ofta att de som tränar mest kommer längst.
Mm. Det är så enkelt alltså.
Ja, nästan. Lite talang behövs.
Lite talang också, ja. Det låter ju bra. Hur tycker du att spelet i landslaget har förändrats sen du kom med 2001?
Ja, det som är skillnaden nu tycker jag är att vi är lite bättre på att spela från uppbyggnadsfasen. Att vi är lite bättre på att hitta ett spel genom mittfält och involvera mycket spelare. Vi pratar om att ha mycket spelare runt boll så att vi kan ha ett bra kortpassningsspel, och det tycker jag vi har utvecklat bara från förra året, och det är väl en skillnad sett till tidigare generationer också. Och så försöker vi bibehålla, eller vi har fortfarande väldigt hög kvalitet på vårt omställningsspel.
Då vill jag bara avsluta med att önska lycka till och hoppas att ni går hur långt som helst i VM helt enkelt. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack.
Tack.
Nilla Fischer var det där. En sak som Nilla pratade om, det var att hon är olika personer på planen och vid sidan av planen. Är det vanligt att det är så?
Det tror jag. Det tror jag att de flesta. Det är så mycket känslor på plan. Jag känner igen mig jättemycket i det. Och jag känner också igen spelare man har spelat mot i flera år. Så stöter man på dem utanför plan. Och blir alltid lika förvånad att de är så himla trevliga. Så att jag tror att det är ett gemensamt drag hos de flesta fotbollsspelare.
En annan sak som Nilla var inne på, det var att hon inte särskilt lätt blir provocerad av andra spelare, men att hon däremot kan bli provocerad av domaren, och då framförallt om det är brister i kommunikationen. Vad har du för erfarenheter av det?
Ja, men jag känner igen mig i det där. Att domare som man har haft en bra dialog med, att då är det ju mycket lättare. Och det spelar ingen roll om domslut ibland blir fel. De är ju precis som alla andra, att ibland så gör de ju misstag. Men har man en kommunikation så är det ju lättare att ha en förståelse för det än de som inte ens svarar. Och sen kan jag förstå, i stridens hetta så som spelare är man ju lite hetsig. Men som domare så måste man ju kunna ta det, alltså lite granna kan jag tycka. Sen så skäms man ju ofta efter matchen, och man vet ibland om man har varit lite hetsig. Som sagt, man är en annan spelare på plan. Men en bra domare tycker jag kan hitta den där balansen och ha en sån inverkan att man blir lite lugn. Mm.
Hur mycket kan det påverka en match om det, vad ska vi säga, skär sig lite med domaren, att man då inte lyckas kommunicera? Hur mycket kan det påverka hela matchen?
Alltså det ska ju inte påverka alls. Sen där är det ju väldigt olika hur man är som spelare. En del spelare, alltså fastnar man i den här konflikten med domaren så att man har svårt att fokusera på spelet, så kan det ju påverka jättemycket. Men det tycker jag ligger hos spelaren. Du kan inte lägga så mycket energi på domaren. Sen naturligtvis om det blir jättemycket konstiga domslut eller att domaren lägger matchen på en nivå som man har svårt att förstå varför. Så det är klart att det påverkar matchen. Men jag tror att du som spelare har ju alltid ansvaret och ska ha kontrollen för att inte lägga så mycket energi och låta det påverka så mycket.
Jag kan tänka mig att en av de lite trickigare grejerna är en domare som är ojämn. Att man blir osäker som spelare, för att ena stunden blir en grej frispark och nästa stund blir den inte det. Att det kan vara svårt.
Absolut, det är ju det värsta. Men, och det som blir dåligt då är ju matchen. Har du en domare som från början kanske ger ett gult kort för någonting som inte ens egentligen var en frispark, då har ju nivån satts för lågt. Då vågar ju kanske spelarna inte spela ut. Det blir dålig fotboll. Och sen i nästa sekund så släpper man en kapning. Jag vet inte. Det känns som att där kan ju domaren påverka alltså fotbollsmatchen, kvaliteten. Mm. Hur attraktiv den är att kolla på också.
Det var Jonas Eriksson sa i sitt sommarprat att han är nöjd om ingen kommer ihåg hans insats efteråt. Ja. Och för det är väl lite så. Då har ju allting fungerat, och det är så man hoppas att det är för det mesta.
Ja, men absolut. Det där var någonting som, det tycker jag, eller själv med åldern man kände. Att man skulle tänka till efter matchen och tacka domaren lite extra om man inte ens hade reflekterat över den. För man är ju inne i sin bubbla. Jag menar, domaren gör ju ett superviktigt jobb och förtjänar all cred om det har varit en bra fotbollsmatch. Mm. Så att det kan vi alla bli lite bättre på faktiskt.
Ja, absolut. Eller ja, det vet inte jag. Men...
Nej, men de ska ha cred, som du säger. Ja. När man inte tänker på dem så är ju då de ska ha beröm, och det är lite synd om dem då, för det är kanske inte jätteofta de får det.
Nej. En annan sak, en fråga som oundvikligen dyker upp när vi pratar om Nilla, det är ju mittbacksfrågan som har varit på tapeten, kan vi väl säga, den här våren.
Ja, och de senaste 10 åren.
Ja. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju svårt. Det är ju, alltså, det är ju, handlar ju om tre spelare. Det är ju, ja, Linda Sembrant, Emma Berglund och Charlotte Rolin som har varierat på den positionen. Och det är ju tre fantastiskt bra fotbollsspelare, alla tre. Alla har ju en korsbandsskada bakom sig också. Så det är väl det som har varit lite... att det har varit svårt att sätta en backlinje också för att det har varit skador. Men jag tycker ju att... alltså, det måste ju... de måste ju ha bestämt sig nu. Sista matchen såg det ut som det var Emma Berglund. Jag tycker då att de ska köra på det helt enkelt.
Ja, det återstår att se helt enkelt hur det blir. Men det är helt klart en spännande fråga. Om vi pratar om Nilla så har ju hon gjort ett positionsbyte de senaste åren. Från mittfält ner på mittback. Alva Nilsson, vår krönikör, hon har tagit en lite närmare titt på olika positionsbyten. Både lyckade och mindre lyckade kanske. Så vi får höra vad Alva har på hjärtat idag.
Det blev dags för ytterligare några observationer av mig, Alva. Och vad passar bättre en dag som denna än att prata om lysande positionsbyten? Tagit fram tre exempel på bra positionsbyten. Och ett som jag fruktar för att man kan testa i VM men absolut inte tror på. Vi börjar med målspottaren Lotta Schelin som faktiskt hade en OS-sommar på vänsterkanten 2004. Hon fick sitt genombrott i landslaget under OS i Aten. Och där kunde den unga anfallaren såklart inte rucka på stjärnduon Hanna Ljungberg och Victoria Sandell Svensson. Utan hon fick hålla till på kanten. Det gjorde hon så pass bra att jag fram tills bara för några år sedan förespråkade att det var något man skulle testa igen. En annan som egentligen tillhörde centrallinjen men som puttades ut på kanten var TV4s expert Hanna Marklund. Hon är en av de bästa mittbackar som det här landet någonsin har skådat. Men sina största framgångar i landslaget skördade hon som vänsterback. Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på hur Marklund plockade bort världens då bästa spelare Birgit Prins ur EM-finalen 2001. Marklund var en av Sveriges bästa mittbackar, men hon var också en av världens absolut bästa vänsterbackar den där sommaren för 14 år sedan. Självklart kvalar även Nilla Fischer in i den här kategorin. Precis som nu rådde det frågetecken för försvaret inför EM på hemmaplan 2013. Men Sundhage var säker på sin sak. Lösningen stavades positionsbyte för Fischer. Hur det gick behöver vi inte gotta ner oss i just nu. Men jag är faktiskt för ytterligare ett positionsbyte för den där Fischer. Försvaret inför VM har inte klaffat. Men vad värre är att Hanna Folkessons korsband har gett vika. Vilket ger en lucka att fylla på mitten. Bästa ersättaren kan det till och med vara mittbacken Nilla Fischer. Det skulle jag vilja veta vad Stina och Karin anser om. Så att vi kommer tillbaka till det när jag har berättat om ett mindre lyckat positionsbyte. Kosovare Aslani. Aslani började sin landslagskarriär precis som Schelin. På yttermittfältet och Kosse, hon gjorde ju inte bort sig. Även om det syntes all världens väg att försvar inte är Aslanis favoritgren. Under Sundhages tid som förbundskapten har Aslani åter testat på mittfältet med blandade resultat. I kvalet mot Skottland blev det succé och det skulle det kunna bli igen. Anledningen till att det här ändå får ses som en flopp är Kosses inställning i frågan. Hela hon skriker att hon fan inte vill vara mittfältare. Hon säger det högt och tydligt, både innan och efter succématcher på mitten. Och det är någonting som Kosse ska ha kritik för. Men att satsa på Kosse som mittfältare under VM borde små be om trubbel. Inte för att hon inte gör det bra, utan för att hennes inställning till rollen är något som kan bli ett störsmoment under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Det var allt för den här gången.
Ja, Nilla Fischer på mitten. Det är helt klart en intressant fundering där som Alva tar upp. Vad tänker du om det, Stina?
Ja, jag håller faktiskt med henne. Som vi sa innan, att det finns ju tre stycken riktigt bra mittbackar utöver Fischer. På mittfältet nu med Folkesson borta och Lisa Dahlqvist kanske ett litet frågetecken. Så ser det ju lite tunnare ut där. Och Nilla har ju varit en startspelare på inom mittfältet i flera mästerskap. Så att det är ju faktiskt inte helt fel.
Nej, spännande. Ja, det är några dagar kvar till Pia tar ut truppen, men ja, vi får väl se hur det blir. Ja, väldigt spännande. Jag tycker det var en intressant tanke, helt klart.
Ja, men absolut. Det är ju som sagt, det är ju en fantastiskt bra fotbollsspelare. Ja. Jag tyckte Nilla, när Pia plockade ner henne på mittbacken, det var ju inte för att hon inte var bra på mittfältet. Och som sagt, nu när spelare faller bort så är det ja, helt klart intressant.
Ja, ja. Den karamellen får vi suga lite på. Jag tyckte det var intressant. Nästa avsnitt så träffar vi Olivia Skog.
Mm. Det ska bli riktigt kul. Det är ju ja, nog Sveriges skönaste fotbollstjej, tror jag.
Ja, då ser vi fram emot det. Så vi säger tack så mycket för idag. Glöm inte att följa oss på Twitter, @splitvisionpod. Ni kan även gå in på splitvisionpod.se. Där har vi lite extra material. Så tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Hej hej.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.